Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om bokstavliga orosmål ifrån USA. Ja, det är knappt så jag själv fattar den rubriken, men det kommer väl bli lite tydligare i andra halvan av denna podd.
Ja du, det kommer det bli så här på långfredagen när ni kära lyssnare lyssnar på den här skärtorsdagen när vi står och spelar in det här avsnittet av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Jajamensan, det är alltså den 18 respektive 17 april 2025. Vi börjar med en uppföljning för hur är det egentligen med ordet policy? Är inte det lite starkt när det kommer till just lösenordspolicy?
Jo, förra veckan så pratade vi om den nya undersökningen som SSF Stöldskyddsföreningen har låtit göra där de har tagit tempen på hur småföretagare ser på cybersäkerhet. Missade ni det avsnittet och är intresserade så ska ni definitivt kolla på det avsnittet. Det tror jag säger sig självt. Men ni kan också ladda ner rapporten från länken som vi lägger i veckans show notes. Då sa jag två stycken saker som vi ska återvända till och det var just det här med ej aktuellt, ett av svarsalternativen på frågan om huruvida företag har en stark lösenordspolicy och huruvida de använder tvåfaktorsautentisering. Och jag sa ganska kategoriskt att ej aktuellt var fel svar. Alla företag ska ha en stark lösenordspolicy och använda tvåfaktorsautentisering. Men en av våra trogna lyssnare och goda vänner till podden poängterade då att själva policybegreppet kan vara småsmält i en liten organisation. Och ja, självfallet har han rätt i det för att den här undersökningen den mätte ju företag från liksom en medarbetare upp till 49 medarbetare. Och behövs det en stark lösenordspolicy i en organisation med en medarbetare? Nej, det är kanske lite tramsigt. Så ja, svaret ej aktuellt på stark lösenordspolicy, det är alltså då okej. Okay. Men att säga ej aktuellt när det kommer till att använda tvåfaktorsautentisering, vilket 9% av företagarna sa, det är fortfarande inte okej. Okay, och det står jag fast vid. Alla ska använda tvåfaktorsautentisering. Ej aktuellt är ej aktuellt.
Det är ju spännande det här med ord, för när jag och min hustru var lite nya, då pratade hon ofta om att göra planer för dagen. Vad hade jag för plan för dagen? Jag tänkte, planer är ett väldigt starkt ord. Jag ska väl gå och handla, städa, det som bara händer. Mm. Men för henne var ordet plan, det var lite vad man skulle göra. Vi pratade ju lite därefter sen om totalsträckskryptering. Det var Google som införde en variant av totalsträckskryptering när vi mejlade varandra, om vi hade i alla fall Google. Och en part hade Google Apps. Fick väl en fråga där, men om företaget ändå sitter på nycklarna. Mm. Är det då helt totalsträckskrypterat?
Ja, det är definitionsfråga där då. Ska det klassas som totalsträckskrypterat? För att i den fulhackslösningen som Google har kokat ihop, som är bättre än ingenting, men som jag ändå gärna ser att de byter ut mot en standardiserad och universellt gångbar lösning, så har företaget tillgång till nycklarna som används för att dekryptera meddelandena. Och företaget, då syftar jag alltså på den egna organisationen. Det vill säga, om en avsändare skickar ett mejl till en mottagare så kan den som ansvarar för den mottagande organisationens e-post faktiskt byta ut så att han eller hon kan, alltså byta ut nyckeln så att han eller hon kan läsa det mejlet. Det är alltså inte totalsträckskrypterat från avsändare hela vägen till mottagare, utan det är totalsträckskrypterat från avsändare till mottagande organisation. Men det är faktiskt lite det som är poängen i det här sammanhanget, att det ska vara lätt att mejla totalsträckskrypterat till den mottagande organisationen. För att i organisationssammanhang så kan det finnas skäl till att någon gång någon ska kunna läsa någon annans e-post. Och om vi kollar på hur det är på den lösning som jag förespråkar att alla e-posttjänster anammar, det vill säga PGP med VKD. Vi lägger en länk i show notes för er som är intresserade av vad det egentligen innebär. Då är det också så, den som ansvarar för organisationens servrar kan i teorin byta ut den nyckel som avsändaren krypterar meddelandet med. Så det är samma lösning där, att det är krypterat till den mottagande organisationen. Och jag vill poängtera att poängen med båda de här lösningarna, det är att det ska vara lätt för organisationer att mejla totalsträckskrypterat till varandra. Det är till och med så att kollar vi på Proton som vi använder för allting som slutar på @nickasystems.com. Jag som är administratör, jag kan välja huruvida jag ska kunna komma åt någon annans inkorg. Jag kan konfigurera användarnas inkorgsrättigheter så att om jag av någon anledning, regulatoriska skäl till exempel, behöver göra så att jag som administratör kan komma åt de andras inkorgar, då kan jag i samband med att jag lägger upp användarna välja huruvida jag ska ha åtkomst till deras inkorgar eller inte. Så i företagssammanhang, då kan det finnas poänger med att det krypteras till organisationen. Så att enbart den rätta mottagaren i organisationen och den som ansvarar för organisationens e-postmiljö kan komma åt informationen. Och ja, om det skulle vara så att någon känner, nej, det där räcker inte. Det måste vara totalsträckskrypterat hela vägen till medarbetaren och det ska inte gå för någon att byta ut nycklarna så att liksom någon annan kan avlyssna informationen. Ja, då kan ju den medarbetaren generera en egen nyckel som bara används för det enda målet. Men då ska man inte använda e-post överhuvudtaget.
Det är ju, det behöver inte vara så himla komplicerat. Till exempel om vi använder Google Apps och en medarbetare slutar, ja, så kan du ju som administratör bara åtställa lösenordet och logga in som medarbetarens mailkorg.
Ja, och huruvida det går att göra i en mer säkerhetsfokuserad lösning som Protons lösning, det beror på hur man har konfigurerat kontot från början.
Just det, så är det. Just detta var ju hänvisning till Googles lösning.
Precis. Ja.
Så att där får man ju någonstans se att man är en representant för företaget. E-post är ju inte det säkraste oavsett.
Nej, och det där var jättebra att du sa representant för företaget, för det är ju faktiskt den rollen som någon skickar ett mejl till dig i. Om det ska vara, om det är så att du vill ha ett mail till dig privat, då ska du inte använda företagsmailen överhuvudtaget. Du ska inte ens använda företagsdatorn eller företagsmobilen. Du ska använda din privata dator, din privata mobil och ditt privata e-postkonto.
Vi stannar kvar med Google, men ett helt annat ämne. För Google åtgärdar en historikläcka i Chrome.
Ja. Det här är någonting som berör fingerprinting, alltså möjligheten för en webbplats att spåra en användare, till exempel se att det är samma användare som har besökt en annan webbplats, att identifiera en användare. Och det är Google som har uppfunnit en lösning för att råda bot på ytterligare en sån här spårningsmetod, förhindra att en sådan spårning sker. Och för att vi ska förstå vad det är de har uppfunnit, då måste vi tänka oss tillbaka till webben som den såg ut på 90-talet. För då var ju alla länkar blå. Fram tills att du hade klickat på dem, då blev de lila. Kommer du ihåg det?
Ja, jag är ju ett nostalgisk del i livet nu. Mm. Så ja, Netscape Navigator.
Ja.
Herregud. Ja, fortsätt.
Ja. Och givetvis, det här är sånt som den som driver en webbplats kan konfigurera. Alltså hur en icke-besökt länk och hur en besökt länk ska se ut i webbläsaren. Men oavsett vad, webbläsaren sparar vilka webbsidor vi har besökt. Och så indikeras det med till exempel två olika färger när vi besöker en webbsida som länkar till någon av de här webbsidorna som vi antingen inte har besökt eller har besökt. Problemet här är ju att i så fall kan en bedräglig webbplats som vill kunna se vad en besökare har gjort tidigare visa länkar till olika webbplatser som den som driver den här spionerande webbplatsen vill studera besökshistoriken för sina besökare för. Så till exempel om jag skulle vilja se huruvida du har besökt nickasystems.com, då skulle jag kunna driva en helt annan webbplats, sätta en länk där som leder till nickasystems.com och ett skript som kontrollerar vilken färg som länken får för just dig. Så om länken är blå, ja, då vet jag, då har du inte besökt nikasystems.com. Men om länken blir lila, då vet jag, haha, okej, du har besökt den webbplatsen. Och det här kan inte bara utnyttjas för att undersöka besök till specifika webbplatser och specifika webbsidor, ska jag snarare säga. Utan det här kan också användas för att skapa ett unikt fingeravtryck. För låt oss säga att jag på den här spionerande webbplatsen som jag sätter upp skapar en webbsida med länkar till 200 andra webbsidor. Kombinationen av vilka som just du har besökt kommer ju skilja sig från många andra besökare, vilket skulle kunna användas som en del i att identifiera just dig som besökare på den här webbplatsen. Och vill ni veta mer om just det här med fingeravtryck och vad som egentligen webbplatser kan göra för att spionera och försöka identifiera besökare, så lägger vi en länk till avsnittet som vi gjorde ganska nyligen om just fingeravtryck och fingerprinting. För att åtgärda det här problemet, eller för att åtminstone förminska storleken på problemet, så har våra webbläsare i över 10 år ljugit för skript som frågar vilken färg.
Det är så bra. Ja. Det är så bra.
Så våra webbläsare, när de har kört skript som har frågat vilken färg har den där länken, så har webbläsarna svarat den är blå. Oavsett om den är blå eller inte. Eller den färg som just den webbplatsen använder för att visa att en länk inte har klickats på. Så oavsett om besökaren har klickat på länken eller inte, så har webbläsaren, när ett skript har frågat vilken färg länken har, svarat som om användaren inte har besökt den webbsidan. Men det har inte varit en 100% lösning, för det har fortfarande funnits sätt som de här fingeravtrycksverktygen har kunnat försöka lista ut vilken färg den där länken har. Och för att råda bot på det permanent har nu Google uppfunnit en bättre lösning än den lösning som vi har haft hittills, alltså att webbläsaren ljuger om färgen på länken. Och det presenterade de nu i början av april.
Ja, för det här går ju tillbaka hela 20 år faktiskt. Chrome for Developers skriver då följande. Det här säkerhetsproblemet har plågat webben i över 20 år och webbläsare har infört olika tillfälliga lösningar för att motverka dessa historikdetektionsattacker. Även om attackerna har bromsats av dessa åtgärder har de inte eliminerats. Från och med Chrome 136 är Chrome den första stora webbläsaren som gör dessa attacker obsoleta. Detta uppnås genom att partitionera historiken för visitor-länkar. Jag förstår i princip ingenting här nu.
Okej. Då ska jag förklara precis vad det här innebär. För så som det har funkat fram tills nu, så har webbsidor som renderats indikerat huruvida länkarna har klickats på eller inte baserat på den generella historiken. Så när webbläsaren har genererat webbsidan så har de kollat, här har vi en länk, har du besökt den där webbsidan tidigare? Nej, okej, då är den blå, eller vilken färg nu som definieras. Har du besökt den här länken? Nej, okej, då är den blå. Har du besökt den här länken? Ja, det har du. Okej, då är den lila. Men istället för att göra så nu att bara webbläsaren liksom bara kollar på historiken, så börjar webbläsaren spara dina besök utifrån var du klickade på en länk för att komma någonstans. Så att om vi säger att du klickar på en länk som finns på nikasystems.com för att gå till Teknikveckan, då kommer det sparas att ja, du klickade på den här länken, så besöker du den sidan på nikasystems.com igen, då ser du ja, men jag har klickat på den här länken. Men om du går till en helt annan webbplats som länkar till samma sida, då kommer den webbplatsen inte indikera att du har besökt den där sidan på Teknikveckan, för du kom ju dit från en annan webbplats ursprungligen. Så historiken, den blir partitionerad, den delas upp utifrån var du egentligen klickade på länkarna, så att en webbplats inte kan spionera på en annan webbplats och den historik du har där. Varför ingen har kommit på det här tidigare, det vet jag inte, men jag är väldigt glad att Google har hittat på det nu. Så vi slipper det här med att Ja, att webbläsaren måste ljuga om vilken färg som länkarna har.
Det är fult att ljuga på internet.
Mm.
Och vi fortsätter prata om Google som nu samlar sina domäner. Eller snarare samlar sig till en domän. De har ju som egentligen ganska ensamma använt för svensk del google.se eller för dansk del google.dk. Men medan andra brukar ju ha sin huvuddomän och sen snedstreck se eller någonting.
Mm.
Men nu är det faktiskt så att Google slutar upp med detta också.
Ja. Och det är väldigt glädjande, för vi har ju sedan poddens begynnelse poängterat vikten av att en organisation samlar så mycket, alltså all relaterad verksamhet ska ligga under en och samma primära huvuddomän. För att det är det sättet som besökare har möjlighet att veta om de befinner sig på den rätta huvuddomänen eller inte. Och Google har varit jättespretigt, men nu väljer de att samla allting under en och samma primära huvuddomän, google.com. Google skrev så här tidigare i veckan.
2017 började vi erbjuda samma upplevelse med lokala sökresultat för alla som använder sök. Oavsett om de använder google.com eller sitt lands ccTLD. Paus. Country code top level domain.
Alltså .se, .dk och så vidare.
Yes, fortsätter citatet. På grund av denna förbättring är landsdomäner inte längre nödvändiga. Därför kommer vi att börja omdirigera trafik från dessa ccTLD-domäner till google.com för att förenkla användarnas upplevelse i sök. Den här ändringen kommer att rullas ut gradvis under de kommande månaderna. Och du kan bli ombedd att ange vissa av dina sökinställningar igen under processen.
Slut på citatet där. Och en tumme upp till Google, för i och med att det är samma webbplats du egentligen besöker, så finns det inget skäl att ha den utspridd under massa olika huvuddomäner. Huvuddomäner, alltså google.se, google.dk och så vidare. Vi har pratat om det här tidigare. Bland annat gjorde vi det i avsnitt 196, alltså exakt 100 avsnitt sen som vi spelade in maj 2023. För då pratade vi om att Microsoft skulle börja samla alla sina molntjänster under cloud.microsoft. Och jag tänkte, har de kommit igång med det här ens? För jag har fortfarande inte sett cloud.microsoft någonstans. Alltså till exempel word.cloud.microsoft, så som de lovade att de skulle börja använda.
Nej, jag tycker man... Det är inte så ofta jag använder deras molntjänster. Men när jag gör det så känns det som att man hoppar över halva internet.
Ja, och det är ju just det här hoppandet och hattifnattandet fram och tillbaka som de vill råda bot på genom att samla allting under just cloud.microsoft. Men... jag tänkte inför att vi liksom tog upp det här ämnet igen, då var det dags att undersöka hur det egentligen såg ut. Och Microsoft skriver nu på sin webbplats att, citat fritt översatt till svenska, vissa Microsoft 365-produkter som redan använder domänen cloud.microsoft, däribland Microsoft 365 Copilot Chat, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, bla bla bla, slut på citat. Bla 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 var inte del av citatet. Men... jag tänkte, nej, det gör det ju inte alls. När jag till exempel vill logga in på Outlook, då går jag ju till outlook.office365.com. Men så tänkte jag, okej, vad händer om jag går till outlook.cloud.microsoft istället? Och då upptäckte jag, det funkar det också. Så de har börjat övergången, men det är fortfarande inte så att de omdirigerar allting till cloud.microsoft-subdomäner. Men värst av allt är att de inte nu 2 år senare har tagit itu med den stora problematiken. Den stora problematiken är ju inloggningssidan. Inloggningssidan är ju den absolut viktigaste, att besökarna vet att ligger under den primära huvuddomänen och inte någonting annat. För inloggningssidan, det är ju där vi kan bli avlurade våra inloggningsuppgifter. Så, har Microsoft åtgärdat problemet med att inloggningssidan tidigare låg på, och jag skämtar inte, login.microsoftonline.com? Nej, den ligger fortfarande där. Och login.microsoftonline.com. Det låter ju i mina öron som en nätfiskesida. Hur ska jag veta att login.microsoftonline.com är den rätta domänen och inte login.microsoftcloud.com? Så bra att Microsoft fortsätter att jobba med det här med en lite högre tempo. Kom igen Microsoft, det här måste ni lösa.
Så lagom till avsnitt 396 då.
Jag hoppas att det är löst till avsnitt 396.
Ja, om vi nu ska använda molntjänster från Microsoft eller andra delar av USA. För vi har ju ett par bokstavliga orosmål just ifrån USA.
Ja, det har vi sannoliken. Och nu ska vi passa på att göra påsken lite tråkigare så här på långfredagen. För vi har stora orosmoln från USA. Och anledningen till att jag säger bokstavliga orosmoln, det är att de här molntjänsterna, de har blivit bokstavliga orosmoln. Vi har i flera avsnitt sagt att vi ska ge en summering av situationen, hur den ser ut just nu, alltså möjligheten för europeiska företag att använda amerikanska molntjänster. Nu får ni en summering och också en liten statusuppdatering på var vi befinner oss för stunden. Kortfattat så finns det tre stycken amerikanska regelverk, presidentordrar och lagar som gör det svårt för amerikanska bolag att hantera europeiska medborgares personuppgifter. Det är FISA 702, Executive Order 12333 och Cloud Act. Eftersom amerikanska övervakningsmyndigheter, så som bland annat Snowden avslöjade, har möjlighet att spionera på den här trafiken, så måste den informationen skyddas på något sätt. Och det finns två sätt att skydda som vi har pratat om många gånger här i podden. Antingen med teknik eller med juridik. Och varenda gång har vi sett att det ena funkar, det andra funkar väldigt dåligt. Sättet som går att skydda informationen med teknik, det är ju att till exempel kryptera informationen innan den laddas upp i molntjänsten så att molntjänsten inte har åtkomst till den. Alltså företaget som driver molntjänsten inte har åtkomst till informationen. Och det är ju så som Bitwarden funkar till exempel. Bitwarden är en amerikansk molntjänst, men allting som vi lagrar i våra Bitwarden-valv är krypterade så att inte de som driver tjänsten har någon möjlighet att komma åt den. De kan se vår IP-adress, de kan se vår e-postadress, men de kan inte se innehållet i våra krypterade lösenordsvalv. Tresorit, samma sak, molnlagringstjänsten Tresorit. Det är en schweizisk molnlagringstjänst, men de sparar informationen i amerikanska Microsoft Azure. Det är dock ett litet problem eftersom innan informationen laddas upp i Microsoft Azure så krypteras den. Så att Microsoft aldrig får tillgång till den. Så även om Microsoft är ett amerikanskt bolag så kan de inte komma åt informationen som Tresorits kunder laddar upp i Microsofts moln. Det råder bot på den stora delen av problemet. Det är samma sak som ifall jag skulle vilja använda OneDrive. Om jag vill använda OneDrive, då kan jag göra det utan att Microsoft får tillgång till informationen som jag lagrar där, om jag använder ett mellankrypteringslager som till exempel Cryptomator, som är öppen källkodsverktyg för att kunna lagra saker totalsträckskrypterat i molntjänster. Och det funkar. Någonting som däremot inte har funkat lika bra, det är att skydda med juridik.
Ja.
Och nu ska ni få en jättesnabb sammanställning av vad som har hänt genom åren. År 2000, då tecknades Safe Harbor-avtalet för att det skulle gå att överföra personuppgifter till amerikanska molntjänster. Men 2015 så blev det ogiltigförklarat av Schrems 1-domen. På den tiden kallades det inte Schrems 1-domen eftersom vi inte visste att vi skulle få en Schrems 2-dom. Men nu kan vi vara nästan säkra för att vi får en Schrems 3-dom också.
Ja, men nu går vi händelserna i förväg.
Ja, det gör vi, precis.
Vi hoppar ett år framåt bara.
Ja, precis. Sen 2016, då fick vi ett nytt sånt här avtal som heter Privacy Shield, eller som det lite elakt kallades Safe Harbor 2.0 eftersom det var samma sak med nytt namn i princip. Som i sin tur ogiltigt förklarades 2020 med just då Schrems 2-domen. Och det här var lite värre för då hade GDPR trätt i kraft. Och sen 2023 då fick vi det avtal som vi har idag som heter The Data Privacy Framework, eller som vi kan kalla det lite elakt, Privacy Shield 2.0, eller ännu mer elakt Safe Harbor 3.0.
Ja, men det är väl vad heter det, iterationer, svårt ord. Mm. Det är väl inte fel i sig, tänker jag, att man anpassar sig och efter de detaljer som man helt enkelt slog ner på här.
Ja.
Eller var det så mycket detaljer?
Ja, det är just det. Att det kanske bara är lite obetydliga detaljer som har ändrats. Max Schrems, alltså advokaten som har gett sitt namn till Schrems 1 och Schrems 2.
Och snart 3 kanske.
Ja. Han skrev så här 2023, och jag läser det här citatet på engelska för att det inte ska bli något fel med juridiken. Och jag vill poängtera att han här också nämner Umbrella-avtalet. Jag har inte berört det, men det la vi till med anledning av Cloud Act, som gjorde att amerikanska övervakningsmyndigheter får åtkomst till information oavsett var informationen lagras, så länge som den lagras av ett amerikanskt företag. Alltså även om servrarna står i EU, så måste till exempel ett amerikanskt molntjänstföretag lämna ut informationen.
Ja, ge oss citatet nu.
Ja, han sa så här: "We've now had harbors, umbrellas, shields and frameworks, but no substantial change in US surveillance law. The press statements of today are almost a literal copy of the ones from the past 23 years. Just announcing that something is new, robust or effective does not cut it before the Court of Justice. We would need changes in US surveillance law to make this work. And we simply don't have it."
Det har vi verkligen inte. Det balkar åt fel håll.
Det gör det sannoligen, för situationen, den har faktiskt förvärrats. I januari så gjorde president Trump så att den tillsynsnämnd som är en förutsättning för det här avtalet inte längre var beslutsför. Det var några personer som fick sluta där. Och kort därefter, med anledning av det här, så gick både den danska och den norska motsvarigheten till vår tillsynsmyndighet, integritetsskyddsmyndigheten, ut med kommentarer. Allan Frank, som är jurist och it-säkerhetsspecialist på datatillsynet, sa i januari till danska version 2 att det var viktigt att man inte får panik, men man måste förhålla sig till den verklighet som finns. Det betyder att man behöver ha en verklig plan B för att kunna gå vidare. Slut på en summering av det som han sa där. Alltså viktigt att det finns en väg framåt ifall vi plötsligt inte har amerikanska molntjänster. Norska datatillsynet, de har skrivit en väldigt bra artikel som jag tycker att vi tar och läser upp en ganska betydande del av, fritt översatt till svenska.
Till svenska, ja, lyckligtvis. Även om vi idag har regler som gör det enkelt att överföra personuppgifter till USA, räknar vi med att dessa regler förr eller senare kommer att utmanas i EU-domstolen. Situationen i USA har också bidragit till osäkerhet. Det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt till detta när du upphandlar amerikanska tjänster. Det viktigaste rådet till din verksamhet är att ha en exit-strategi för vad ni ska göra om ni inte längre kan överföra personuppgifter till USA på samma sätt som idag. Observera också att användning av amerikanska molntjänster på europeisk mark kan påverkas negativt om adekvensbeslutet upphävs. Om ett adekvensbeslut upphävs kommer det troligen inte att finnas någon övergångsperiod. Slut på fritt översatt citat från norska till svenska. Ska vi bara stryka under det? Kommer det troligen inte finnas någon övergångsperiod?
Nej. Och adekvansbeslutet är alltså det här data privacy framework som vi förlitar oss på idag. Och det här var någonting som datatillsynet publicerade februari 2025. Sen dess har det ju faktiskt också hänt ytterligare saker som har förvärrat situationen. För det första så har ju USA inte uteslutit att de ska vidta militära åtgärder i förhandlingen om Grönland med Danmark.
Förhandlingen inom citationstecken.
Ja, hur ska man uttrycka det?
Utmobbningen.
Ja.
Ett annat NATO-land.
Ja, helt galet. Och sen nu i veckan så meddelade Financial Times att EU-kommissionen förser USA-resenärer med burner phones. Alltså du vet, om jag skulle åka till Kina, nu kan jag inte det längre kanske, men om jag hade tidigare, om jag hade vågat åka till Kina, så hade jag inte tagit med mig min riktiga telefon och min riktiga dator på grund av risken för infektion. Och nu så har då EU-kommissionen börjat förse USA-resenärer med burner phones, inte sina riktiga telefoner utan telefoner som de bara har med utifall de skulle bli infekterade.
Risken för att du behöver lämna ifrån dig din mobil och dator temporärt där vid kontrollen exempelvis, eller hur nu en sån infektion skulle gå till.
Ja, det är det som de oroar sig för, och det finns lite mer information i det här Financial Times, i den här Financial Times artikeln också, som till exempel att de poängterar vikten av att stänga av telefonen när du eventuellt behöver lämna den ifrån dig. Som är en rekommendation som egentligen gäller alla. Om ni någonsin behöver lämna ifrån er era mobiltelefoner och datorer, se till att ni gör det i avstängt skick, för att då är informationen bättre skyddad än annars. Men det värsta som vi har på gång nu, det är ju egentligen det här med tullarna. För vi vet inte vad som händer med tullarna mellan EU och USA, och vi ska ju då poängtera att det här spelar vi alltså in på förmiddagen på torsdagen. Det kan ju ha ändrats väldigt mycket om det är eftermiddagen på torsdagen, för det är mycket turer fram och tillbaka. Men vi måste fundera på vad det här skulle kunna få för konsekvenser för molntjänster också, för att vi köper ju otroligt mycket mer molntjänster från USA än vad USA köper från oss. Och det är inte omöjligt att därför molntjänster skulle kunna bli en del i de här tullförhandlingarna. Någonting som nationalekonomen Fredrik Andersson sa till SVT, han sa så här, citat: "Osannolikt, men möjligt framtida scenario är därför motåtgärder mot den amerikanska tjänstesektorn", slutcitat. Och det innebär ju i så fall att vi hamnar i en ännu värre situation, för att då har vi alltså ett handelskrig om molntjänster. Då handlar det inte bara om att vi sparar vår data i molntjänster som en annan nation egentligen kan ha oroväckande stort inflytande över, utan det här skulle ju kunna påverka priserna också. Att priserna för amerikanska molntjänster plötsligt skjuter i höjden. Så
ännu mer än vad de redan har gjort för svensk del med tanke på vår valuta och inflation.
Ja.
Det här har ju sedan jag började i den här podden för en tid sedan gått från en ganska teoretisk diskussion till någonting som kanske behöver lyftas upp på agendan och dagordningen för alla företag.
Ja, jag tycker definitivt liksom så att vi har avslutande rekommendationer att alla företag som liksom har möjlighet att överhuvudtaget fundera över det här, se till att ni har en exitplan, alltså ett alternativ att byta ut de amerikanska molntjänsterna. Kolla åtminstone hur pass exponerade ni är. Vad skulle vi kunna göra för att, om det nu är så illa att vi måste lämna de amerikanska molntjänsterna, att ni kan göra det? Och det är ju inte liksom bara jag och Peter som säger det. Det är ju en uppmaning som vi alltså har sett från både den danska och den norska motsvarigheten till Integritetsskyddsmyndigheten. Och sen alla som arbetar som utvecklare, snälla, snälla, om ni startar nya projekt idag, lås inte in er i amerikanska molntjänster. Alltså, om ni använder amerikanska molntjänster, se till att ni åtminstone inte är inlåsta i dem, att ni enkelt kan flytta från dem. För situationen som var oroväckande redan när vi tecknade det här nya avtalet 2023, Data Privacy Framework, som ifrågasattes redan från dag ett, då tänkte jag att det var viktigt att vi hade en plan B. Men ja, vad är det man säger? Den bästa stunden att ta tag i ett problem var igår. Näst bästa stunden är idag.
Ja, gud ja.
Ja, och det är väl egentligen det som vi får ta med oss, framförallt med anledning av den förändrade situationen. Nu måste vi börja fundera på vad vi kan göra för att vid behov lämna amerikanska molntjänster. Någonting jag innerligt hoppas att vi inte behöver göra, för att internet är mycket bättre när det är globalt. Men med de trenderna vi ser runt omkring i världen, så är den globala framtiden för internet hotad. Och med de tråkiga orden avrundar vi det här helgavsnittet av Bli säker-podden. Men nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt då vi förhoppningsvis har lite godare nyheter. Och kom igen, vi hade två stycken goda nyheter här i början. Både att Google åtgärdar Chromes historikläcka och att Google samlar sina domäner. Så det finns goda nyheter också i Bli säker-podden. Och det får väl om än vara ett gott skäl att så här på långfredagen passa på att prenumerera podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Glad påsk!